Alla ska se hur stor Gud är. Det märks också i den text vi läser idag. Och det är ju så, kapitel 3 står som rubrik, men man kan inte krama ut hela innebörden av varje kapitel, ens knappt utav varje vers i en förkunnelse, utan man får göra ett urval. Och idag börjar vi att läsa ifrån vers 13 och framåt. Markus 3 och 13. Sedan gick han upp på berget och kallade till sig några som han hade utvalt, och de kom till honom. Han utsåg 12 som skulle följa honom och som han skulle skicka ut att predika och ha makt att driva ut demonerna. Och de 12 han utsåg var Simon, som han gav namnet Petrus, Zebedaios son Jakob och Jakobs bror Johannes, vilka han gav namnet Boanerges, det vill säga Oskans söner. Vidare Andreas, Filippos, Bartolomaios, Matteus, Thomas, Alfaios son Jakob, Tadaios, Simon Kananaios och Judas Iskariot, han som förrådde honom. När Jesus kom hem samlades folket på nytt, så att han och lärjungarna inte ens kom åt att äta. Hans anhöriga fick höra det och gav sig iväg för att ta hand om honom. De menade att han var ifrån sina sinnen. De skriftlärda som hade kommit ner ifrån Jerusalem sa att han var besatt av Belzebul och att det var med demonernas furste som han drev ut demonerna. Han kallade dem till sig och talade med dem i liknelser. Hur kan Satan driva ut Satan? Om ett rike är splittrat kan det inte bestå, och om en familj är splittrad kan familjen inte bestå. Om Satan gör uppror mot sig själv så splittras kan han inte bestå. Det är slutet för honom. Ingen kan gå in och plundra en stark man på vad han äger. Om han inte först binder honom, sedan kan han plundra hans hus. Sannerligen, människorna ska få förlåtelse för allt, för sina synder och för sina hädelser, hur de än hädar. Men den som hädar den helige ande får aldrig någonsin förlåtelse, utan är skyldig till evig synd. De hade ju sagt att han hade en oren ande. Nu kom Jesu mor och hans bröder. De stannade utanför och skickade bud efter honom. Det satt mycket folk omkring honom, och de sa: din mor och dina bröder är här och söker dig. Jesus svarade dem: vem är min mor och mina bröder? Han såg på dem som satt runt omkring honom och sa: det här är min mor och mina bröder. Den som gör Guds vilja är min bror och syster och mor. Lite speciell text det här, med sådana här sköna, härliga utmaningar som jag gillar. Den är ganska sällan predikad, får jag nog lov att säga. Åtminstone inte jag har hört den i förkunnelse speciellt frekvent. Jag måste få börja och berätta en association jag har utav den här Belzebul. Det var så att när vi bodde i lägenhet i Lund för ett antal år sedan, och jag hade skaffat mig sån här trådlöst nätverk till datorn som gjorde att man via radiovågor från datorn kan komma ut på internet, så skulle jag försöka få det här att fungera, och det fungerade inte riktigt som jag ville. Så då funderade jag på, är det min dator det är fel på, eller är det det här nätverket jag skaffat som det är fel på? Och så såg jag att en granne också hade trådlöst nätverk som jag kunde läsa av inifrån min lägenhet. Så jag funderade bara, men jag kan koppla upp mig på hans nätverk och se ifall det fungerar lite kort. Och han hade ingen sån här kod eller skydd på det nätverket, utan det var öppet. Men det var bara det att han hade kallat sitt nätverk för Belzebul. Det förklarar kanske lite grann hur han såg på det antalet problem som kan finnas med såna här verktyg. Så när jag klickar på den här ikonen på datorn så dök det upp en liten skylt: vill du ansluta dig till Belzebul? stod det. Och faktum var att det där fungerade ju som rätt bra skydd, för jag kände att nej, jag vill inte ansluta mig till Belzebul. Så jag valde att inte gå in på hans nätverk. Istället döpte jag mitt eget nätverk till Gabriel. För jag tänkte, finns Belzebul här i eten så vill jag väl ha en ärkeängel också i trakten. Så det blir lite balans. Ja, när vi läser texterna så här rakt upp och ner så märker vi någonting som kanske inte vi märker lika tydligt i vår egen, ska man säga, ofta tysta bibelläsning. Det är att det vimlar utav demoner. Framförallt i Markus evangelium dyker de upp i var och varannan vers. Och det är kanske inte alltid så observanta på. Jag tänker på när jag och Linda för säkert, ja, länge sedan, 90-tal var det, var på en recitation och lite dramatisering av Markus evangeliet som en skådis som heter Roger Storm hade. Och han läste hela Markus evangeliet rakt upp och ner. Och det var väldigt populärt folk. Han fyllde den här teatersalongen gång på gång. Men då märkte jag liksom, oj vad mycket demoner det är i Markus. Det har jag inte tänkt på. Så det där är en sak vi ska ta upp och grunna lite kring. Sen har vi också den här frågan om oförlåtlig synd. Det brukar vi inte predika så ofta om heller. Det ska vi ta upp. Och så har vi de här lite jobbiga familjerelationerna. Vi hinner med dem. Även om vi kanske inte predikar den här texten eller återvänder till den så väldigt ofta i våra sammanhang, så tror jag mig känna till att det här är en viktig text för stora delar utav vår världsvida kyrka. Och att den är med och förklarar faktiskt en hel del utav evangeliets framgång på många ställen runt omkring på vår jord. Och det handlar om väckelser där människor blir befriade ifrån fruktan, där man får möta förlåtelse både med Gud men också en förlåtelse som helar mänskliga relationer och familjerelationer, och kärlek och omsorg får förnyas i dem. Väckelser som bryter ner missbruk och korruption och förtryck och tänder hopp och mening i människors liv, och inte bara enskilda människor utan hos familjer, byar, ja, städer och regioner. Det handlar helt enkelt om att evangelium sköljer fram i stora delar utav vår värld. Och världen har faktiskt inte sett någon tid när så många människor kommer till tro som den gör i vår tid just nu. Och denna text är en viktig förklaring till vad som sker. Den här texten är viktig för oss också på det sättet. Jag tror att vi har någonting att lära utav den världsvida kyrkans läsning utav den här texten. Men framförallt kanske för att den säger någonting viktigt om vem Jesus är, och att vi har någonting att lära och förstå om Jesus. För vår kristnas tros kärna, det är i första hand en lära eller riter eller traditioner, utan det handlar just om vem Jesus är och vår relation till honom. Evangeliets budskap är ju just Jesus. Svaret på människans stora fråga är en person och en relation till honom. Här möter vi framförallt då en situation, en konfrontation med ondskan. Och den här texten lyfter upp att det finns en fiende. Det finns en kamp att utkämpa. Och som pågår varje dag, varje stund, varje ögonblick. Och kyrkan ska inte sitta på läktaren och betrakta när den här kampen utspelas i enskilda människors liv, i vårt samhälle och ute i vår värld. Utan kyrkan, också vår kyrka, ska vara en aktör, ska vara involverad i denna kamp mot ondskan. Människor söker ju faktiskt det goda, de söker mening, de söker sanning, men det finns ett motstånd mot det här som inte vill att människan ska nå fram till just detta. Vi har en Gud som inte är en filosofisk, abstrakt Gud, någonstans avlägset uppe borta i sin himmel, utan som är aktivt närvarande och involverad i kampen mot det onda. Vi har en Gud som har smuts under naglarna från umgänget med människans situation och i kampen mot det onda. Och det är spännande att ta del av det här. Och det utmanar oss i vad är det att vara kyrka? Alltså själva ordet kyrka, kyriai, nu ska vi se, jag ska läsa den, kyriaikon egentligen på grekiska. Det som hör Herren till. Och det är underförstått och liksom Herrens hus. Men det behöver inte bara vara en byggnad, utan det kan vara en familj, de som bor i huset, ett släkt, ett hushåll, ungefär som man uttrycker ett kungahus eller så här. Och vad är det innebär det för oss att tillhöra Guds hushåll? Och har vi här liksom en pusselbit, en utmaning till oss att få tag också i just den här faktiskt väckelsen? Den här texten, den drivs utav två stycken missförstånd. Medvetna kanske, kanske omedvetna till viss del, men missförstånd. Vi möter Jerusalems skriftlärda. Och det är inte vilka som helst här som har tagit sig hela vägen ifrån liksom Jerusalem och templet och den judiska civilisationens kärna där fanns hela ledarskapet och de äldstes råd och människor i fina kläder och dräkter och belästa och så här, ut till bonvischan och höll på att säga hedna landet, för det var ju mixat till både fläckvis med judar i Galileen och ganska mycket andra folk där kring, för att ta reda på den här Jesus som ryktet nu har nått ända till Jerusalem om vad han har för sig där borta i Galileen. Så har de här fina belästa herrarna själva fått ta sig ut i dammet för att ta reda på vad är det som händer. Finns det någonting vi ska ta vara på, eller är det kanske någon som till och med vilseför vårt folk som vi behöver göra upp med? Men det är förnämt folk som vi har att göra med. Och det är ju intressant då att konstatera att de här som ska liksom undersöka vem Jesus är, de kan inte förneka att människor blir befriade. Att människor upplever frihet i Jesu närvaro, att demonerna får ge vika. Och bara lite ett sidospår här. Om man ser på forskningen i nutid från, ska man säga, akademiskt håll, de, ska man säga, fina herrarna idag som undersöker vem Jesus är, där har det skett en slags pendel. Ifrån det att man kanske tidigare under 1900-talet och så här tänkte att alla de här helanden och demoner som far till höger och vänster, det är sånt som folk hittat på efteråt om Jesus. Man har liksom lagt till och förskönat de här berättelserna lite grann efteråt. Nu idag tänker allt fler av de akademiska forskarna, nej, men det var nog så här som man förstod Jesus och som Jesus förstod sig själv. De har inte sagt att det är sant att det finns demoner eller att helanden äger rum, men att det var Jesus egen förståelse av sig själv och människors förståelse utav Jesus. För man vet nämligen att det var inte bara Jesus som uppfattade som helbrägdagörelse och exorcist och de här sakerna i de här trakterna, utan det fanns andra personer också. Och att det är en ganska trolig bild utav evangeliernas vittnesbörd skildrar det som människor trodde och tänkte om Jesus och som Jesus själv förstod sig. Till och med de som var fientligt inställda fick erkänna att det här ägde rum. Men Jesus, han fyllde ju inte kraven. Han fyllde inte förväntningarna på hur en ledare för folket, om det var en messias man frågade efter eller en profet eller så. Han, Han gick utanför de här ramarna. Han var ju en enkel man ifrån folket. Och folket här, det var inte speciellt högt ansatt. Vi får nog tänka oss att det var liksom en mobb eller ansåg som en pöbel eller kreti och pleti. Eller vad ska vi nu använda för liksom ord för den här folkmassan? Och lite tidigare i evangeliet kan vi se att de kom från alla möjliga håll och kanter. Det var liksom inte någon lärd elit. Det var inte de som var skolade att kunna ta hand om sig själv och förstå vad som var rätt och riktigt. Utan det var en massa som man såg ner på. Och Jesus kom ifrån de här. Och han bröt många av de här religiösa påbuden och frågasatte ledarnas auktoritet. Och han stod också för en slags social revolution där människor som tidigare var illa sedda fördes in i ljuset och värmen. Och han ruskade om i de här systemen som gjorde att de som var lite grann överst i pyramiderna kände sig hotade. Därför blev de skriftlärdas slutsats att han är besatt av Satan. Därför kan han göra dessa mirakel. Därför kan han driva ut demonerna. Här får vi kanske ta och fundera kring vad lär egentligen Bibeln och vad lär den kristna erfarenheten om Satan och hans anhang? Och det kan vara så att kyrkan ibland hamnar i någon utav dikerna att antingen rikta lite väl mycket uppmärksamhet åt de mörka och destruktiva krafterna och leta demoner i varje byrålåda i stort sett. Eller så kan det vara så att det här blir en slags blind fläck för kyrkan som man inte vill tala om eller röra vid. Men som för att kunna läsa och förstå det Bibeln faktiskt säger om vem Jesus är, måste vi också förstå något om vem Satan är och vilka demonerna är. Problemet är att Bibeln har inte någon sån här väldigt exakt detaljerad lära. Det är inte det huvudsakliga intresset, utan huvudsakliga intresset är att presentera evangeliet. Men vi förstår att Satan representerar en destruktiv, ond, andlig makt. Att han uppträder som en frestare som vill leda människor ifrån Guds tankar, Guds plan. Och när man väl har trillat dit och hamnat i synd så uppträder han som en åklagare och använder våran synd som skiljer oss ifrån Gud och håller det emot oss. Och våran synd blir ett redskap i Satans makt och maktsfär. Bibeln presenterar också honom som en lögnare som vilseför hela mänskligheten. Och binder mänskligheten i de här lögnen och luftslotten. Och han tycks också vara en riktig våldsverkare när tillfälle ges. Kanske inte är det så att han har någon form av begränsning som gör att han inte får utöva sitt inflytande under vilka omständigheter som helst. Men när tillfälle ges så är han orsak till våld och konflikter. Det finns en del texter som talar, tycks ge vissa ledtrådar i varje fall till Satans ursprung och vad som driver och motiverar honom. Men det har vi inte tid att fördjupa oss i just nu. De här demonerna presenteras ju i synnerhet i den här texten som ondskefulla krafter som är underställd Satan och mer eller mindre identifieras med honom och ingår i hans rike eller maktsfär. Och som ställer till olycka på olika sätt för människor. Den kristna erfarenheten, den talar egentligen om tre nivåer i konfrontationen mellan människan och de demoniska makterna. En nivå är ansättelse. När man, som också som en troende människa, kan uppleva att man står inför ett tryck utifrån, som ett motstånd som inte har ett mänskligt ursprung egentligen. Det kan vara i form av plötsliga tvivel, nedstämdhet, plötsliga hopplöshet och annat som ofta kan komma upp inför avgörande skeenden när man som kristen är tänkt att det ska hända någonting i ens liv eller situation just nu. Så kan detta plötsliga motstånd dyka upp. Frestelser på olika sätt. Det är ett motstånd som kommer utifrån och det tillhör, ska jag säga, det normala kristna livet att möta motstånd då och då, som vi får helt enkelt få räkna med. Men det kan också hända så att människan öppnar upp sig och accepterar ett inflytande ifrån de här destruktiva krafterna, som gör att man på något område i livet faktiskt förlorar sin frihet. Så man inte gör det man faktiskt ytterst skulle vilja, utan känner sig bunden, tvungen att agera och handla på ett visst sätt eller låst i ett visst sammanhang. Kan börja, så här klassiskt exempel är kanske hur det kan fungera med spådom och sånt där. Kan börja med att man tänker att man lite oskyldigt tar till sig horoskopen som finns i tidningar och så här. Men så småningom öppnar man sig upp sig och låter sig styras utav de här spådomarna. Och det har kommit, jag har hört mer än en berättelse utav människor som inte vill ta något avgörande steg i livet utan först har konsulterat andliga makter för hur man ska agera eller göra i yrkesliv eller personliga relationer eller så här, och låter de här krafterna styra och kontrollera. Men så talas det också om ytterligare en nivå där människan faktiskt också förlorar till och med friheten över sin egen kropp. Och man kan tala om en regelrätt besättelse. Och det som tycks komma till ytan i ett antal tillfällen i evangelietexterna. Och som också är en erfarenhet ifrån kyrkan. Kanske inte så mycket i våra trakter, men på olika områden runt omkring i vår värld är det inte helt ovanligt att man får befria människor som söker sig in i kyrkolokalen för att de har problem med de onda makterna. Jag tror ju det att människan, det är egentligen inte så konstigt. Människan är ande, kropp och själ. Och vi hänger samman som varelser. Och saker och ting vi gör och utsätter oss för, om vi gör någonting som inte riktigt är meningen, om vi dricker för mycket alkohol eller så här, så påverkar det inte bara vårt sinne, utan det påverkar också våra kroppar. Och det har också en påverkan i våra andliga tillvaro. Och de här sakerna hänger samman med varandra. Och att få uppleva en andlig befrielse kan också få återverkningar på våra kroppar och själar. Det finns en del tokiga idéer kring det där också, men vi har inte utrymme att gå in i alla detaljer här. Jesus, han menar ju att de skriftlärda slutsats är alldeles orimlig. Hur skulle Satan ha intresse av att stödja det Jesus gör? Det går ju på tvärs emot all hans intention och intresse. Ni ser ju själva frukten, resultatet utav det här. Inte skulle det vara Satan som agerar. Och så säger han det här som är den riktiga nyckelversen i sammanhanget. Ingen kan gå in, vers 27. Ingen kan gå in och plundra en stark man på vad han äger. om han inte först binder honom, och sedan kan han plundra hans hus. Jesus är inte en vanlig människa, vilken som helst, utan han har bundit de sataniska makterna. Och han är den mäktige. Han har makten. Och detta borde ju naturligtvis de skriftlärda erkänna och förstå. De som hade åtminstone den teoretiska kunskapen kring det här. Att Jesus har åstadkommit något alldeles speciellt. Och den här versen, att Jesus är mäktigare än alla mörka destruktiva makter, det har varit ett viktigt budskap för att förklara evangeliet för alla de som har känt sig bundna utav andligt betryck och förtryck på många platser i våran värld. Och det är ju så att mycket utav den religiositet som finns handlar om människor som lever i rädsla. Rädsla kanske för förfädernas andar och vad de ska tycka. Rädslar för andar som kan finnas på olika platser och olika sammanhang. Rädsla för medicinmän eller för munkar och präster utav olika slag och deras betydelse. Och man väljer därför att underkasta sig är religiösa system som betrycker och förtrycker människor. Och evangeliet och budskapet om att Jesus är större och mäktigare än alla onda krafter har öppnat upp för människors frihet och varit en nyckel i att förstå att här kan jag ta till mig evangeliet och jag behöver inte längre frukta och vara bunden undan allt detta. Och denna vers 27, den hör ihop med 28. Sannerligen, människorna ska få förlåtelse för allt, för sina synder, för sina hädelser, hur de än härdar. Jesus, han har vunnit en sån seger att det finns ingen kedja, det finns ingen boja, det finns ingenting som kan låsa och binda människor längre till de mörka makterna. Synden är Satans vapen och Jesus har avväpnat Satan. Det är ett evangelium, ett budskap som har predikats runt omkring i vår värld och fått människor att öppna upp sig för evangeliets möjligheter och Jesus frälsande kraft. Och det finns alltså inget mänskligt nederlag, hur djupt, hur mörkt det än är, som skulle vara större än Jesus seger på korset. Och man stöter på ibland människor som har fördjupat sig i sina egna misslyckanden och vad man själv har ställt till med. Och tänker att det finns inga möjligheter för mig att göra upp med det här. Och det är mycket möjligt att det är just så det är. Det finns inga möjligheter för dig, men det finns möjligheter för Jesus Kristus. Hos honom är allting möjligt. Jesus binder Satan, en kraft större än all världens destruktivitet och ondska. Och Jesus är gudahjälten som stigit ner på slagfältet och tar kampen med ondska. Och det här, det är evangelium till alla som med uppgiven blick, verkande muskler eller falnande hopp kämpat mot en övermäktig fiende, oavsett vad man kallar fienden för, en demon, livsleda, ångest eller någonting annat. Jesus är större än all typ utav destruktivitet. Samtidigt ska det här inte leda till en triumfalism, kan man säga så, en slags övermod och ett slags nonchalans För att det är ingen lättköpt seger Jesus har gjort. Han säger själv i Lukas 22:53 i samband med att han ställs inför det judiska ledarskapet och står snart inför korset. Nu har mörkret makten. Jesus segrar genom att låta sig utsättas för de mörka krafterna och den destruktivitet som finns. Och där i mörkret vinner han segern. Så det finns verkligen ett kampmoment också i denna seger som inte var lättköpt för Jesus, utan han betalar det fulla priset. Och här måste vi kanske ta upp det här då, hädelse mot anden. Och den här versen, den har vållat faktiskt då lite bekymmer för teologerna. För det är just så att vad finns det som skulle kunna begränsa nådens inflytande och nådens upprättelse? Vad finns det som människan kan ställa till med som skulle omöjliggöra att korsets kraft också kan verka i den människas liv? Det är har varit en grubbleri. Men som det står här då, så går det ut på att de skriftlärda gör sig skyldiga just till detta. När de säger att han hade en oren ande. De ser själva med egna ögon Jesus Kristus utöva sin makt och befria människor. Men inte ens det mest klargörande, uppenbara vittnesbörd en människa kan få, får dem att öppna upp sig för honom. Utan de stänger själva dörrarna. Och jag skulle säga att de reglar sina hjärtan inifrån. När inte ens de mest tydliggörande vittnesbörden låter sig bevisas utav det och vill erkänna vem Jesus är. När de säger att det är en ond ande istället för den helige ande genom Jesus som gör detta. Det har ibland dykt upp i själavården människor som kan tänka sig eller tro sig gjort skyldig till hädelse mot den helige ande. Men jag skulle säga det att ingen som aktivt vill söka Jesus har gjort sig skyldig till detta, eller att det finns någon oförlåtlig synd för den som vill söka Jesus och hans förlåtelse. Det är ju intressant att det utmålas just att det är den heliga ande i Jesus som är med och åstadkommer detta. Jesus lät ju sig begränsas utav sin mänsklighet. Det var en nyckel i det att vara människa, bli människa. Att han inte gjorde dessa under och mirakel i kraft utav sin egen gudomlighet, utan lät sig fyllas utav den heliga ande. För det gör det också möjligt för oss att likna Jesus. Att vi kan också fyllas utav den heliga ande och göra samma saker som han. Det var det första missförståndet eller misskrediteringen kanske utav vem Jesus är och var. Men den andra biten, det är ju familjen också. Alltså Jesus närmaste som börjar tänka, inte att han är besatt utav en ande, men de är oroliga för hans psykiska hälsa och menar att han måste vara från sina sinnen. Och här finns ju faktiskt en slags genuin omsorg ändå om Jesus. Han kommer ju knappt åt att äta karn. Så där är väl inte riktigt balanserat att bete sig. Det här är också talat i en kultur som vi ibland kallar hederskultur och sammanlänkar med en del problem som finns i vårt samhälle också. Men det handlar om att som familj hör man ihop. Och man tänker vi innan man tänker jag. Alltså hur påverkar det jag gör och beter mig inte bara mig själv utan också min familj. Och jag tänker ibland tillbaks på den här övningen jag själv fick börja göra när jag träffade Linda här och vi gifte oss. Att innan kunde jag liksom köpa mig mina skor eller min jacka beroende på bara hur det såg ut i min egen ekonomi eller vad jag själv kände för. Men sen började jag tänka, okej, hur ser det här ut? Fungerar det till oss tillsammans? Eller boka in saker i almanackan. Att tänka vi framför jag. Och det är ju naturligtvis något väldigt trevligt att få börja göra. Att tänka vi, för att det rymmer så mycket härligheter. Men i den här kulturen så är familjen och vi ett väldigt stort. Och jaget inte så stort. Så att det någon gör i och beter sig då, som man kunde tycka är lite tokigt, det liksom skvätter på familjen och familjens anseende. Så de ber sig ut där då för att liksom hova in Jesus och få honom att bete sig lite mer som förväntat. Men här märker vi hur Jesus har en personlig integritet utav granit. Han är den han är och låter sig inte påverkas av människors tankar och åsikter. Det är klart att han bryr sig om sin familj. Det ser vi utav många andra bibeltexter. Till exempel när Jesus talar till Maria och hans lärjunge Johannes vid korset och så här. Men i den här situationen när familjen faktiskt försöker leda Jesus åt ett annat håll, så ger han dem inte speciellt mycket inflytande. Utan vad Jesus gör, det är att han bekänner sig till den här luggslitna, föraktade folkhopen och säger att du är min mor, du är min syster, du är min bror. Och han har en sån otrolig kärlek och omsorg till de här människorna som flockas runt omkring honom. Och det som händer här är att de här människorna, de länkas ihop via Jesus till att bli en ny familj. En familj som med Jesus i mitten och som en familj. Det kommer man inte in utav personlig förtjänst. Utan familj är man ju liksom från födseln. Man föds in i en familj. I en familj så behöver vi inte ha masker eller låtsas vilka vi är. Utan vi får verkligen vara de vi är inför våra närmaste. Och en familj är också en plats för omsorg och betjänande. Och jag tycker att det här beskriver någonting också om att vara kyrka. Att vara, tillhöra Jesu familj. Att hans kärlek förenar inte bara oss med honom utan också oss med varandra. Men det finns en skillnad. Att Jesu familj är ju öppen för folkhopen, öppen för alla. Medan en vanlig familj, där handlar det om blodsband. Och det gör ju det till någonting alldeles unikt. Den som gör Guds vilja, står det, är min syster och bror och mor. Alltså lever i gemenskap och i efterföljd med Jesus. Det handlar inte om att skrapa ihop till ett visst antal andliga poäng eller så här, utan att ha sin livsriktning ställd mot Jesus och att följa honom. Ja, den här texten, den utmanar mig, och jag tycker att den har en viktig utmaning till oss. Att vara just kyrka. Och jag tog med den här berättelsen om de 12 som utses. För att jag tycker att det är helt enkelt rätt läckert när han skickar ut dem. 2 saker lyfter Markus fram här som Jesus sa till dem. Predika och driv ut demonerna. Alltså förkunna budskapet och konfrontera ondskan och driv den bort. Så evangeliet och Guds rike får ta plats. Och de fick makt att göra detta. De fick del ut av Guds kraft. Och för att verkligen driva ondskan framför sig eller bort från sig, så tänker jag att vi får vara lite medvetna här. Det finns en risk att man projicerar ondskans närvaro till någonstans där borta, den gruppen eller de som tänker sig eller så. Nej, men att vara medvetande om ondskans inflytande och olika sfärer i livet. Och i synnerhet, ska vi säga, den egna splittringen. Och verkligen överlåta sig åt just Guds vilja. Och så att det inte blir, ska vi säga, sprickor i rustningen och de destruktiva krafterna får ett inflytande också i ens eget liv. Den här texten handlar också om att stå i gemenskap. Ett rike som splittras och hamnar i konflikt med sig själv kan inte bestå. Och jag tror att det här gäller också den kristna familjen. Att vi behöver stå i en gemenskap, stå tillsammans med varandra och tillsammans vara med och driva ondskan bort. Att följa Jesus, att göra Guds vilja. Jag tror att det behöver betyda någonting väldigt konkret och väldigt medvetet för oss. Om man talar med en idrottare på en någorlunda hög nivå, så är de ofta väldigt medvetna om vad för slags motstånd de möter. De vet hur duktiga de andra tävlandena är, om det är lagsport eller om det är någon annan typ av sport. Och de vet också, vad är mina egna svagheter? Vad behöver jag jobba på? Ja, men jag behöver få upp min styrka eller kondition lite mer. Jag behöver komma upp bli lite mer teknisk på de här avseendena. Och så har de ett träningsprogram som gör att de jobbar just mot det här. Och jag tror faktiskt att vi som följare av Jesus behöver också bli mer medvetna om vad är det innebär för mig just här, just nu, just denna vecka att följa Jesus. Och i synnerhet handlar det här om att kunna ta emot andens kraft och låta anden verka i detta. Så att det inte, och nu kan det låta som att jag säger både det ena och det andra samtidigt, men att det är inte, det handlar inte om att spänna sig och anstränga sig i sin egen kraft, utan en medvetenhet som man säger att det här är svagheten i mitt liv. Jesus, hjälp mig. Sänd din ande att hjälpa mig i detta. Det här är de utmaningarna vi möter. Jag vill vara en resurs för dig i detta. Och här kan det ju vara så, jag menar, vi kan känna oss igen mer eller mindre i olika texter och det är väl ganska många som skulle säga att jag har liksom inte sett en demon i hela mitt liv. Jag undrar om någon har liksom sett demonen, utan man upptäcker dem på andra sätt i sådana fall. Men så länge vi lever liksom tryggt i våra bunkrar eller liksom känner oss inkapslade och inte tar konflikten med de destruktiva krafterna, då kanske vi inte upplever heller så mycket motstånd. Då är de inte så intresserade utav oss, för att vi är inga farliga fiender. Men när vi går in på fiendens planhalva, när vi försöker plundra djävulens hus, då blir vi farliga. då kan man börja uppleva ett motstånd ordentligt. Men där upplever vi också Guds kraft. Så när vi blir medvetna om någon slags betryck, vad ska man då göra? Ja, be. Söka Gud i detta. Här har vi en familj som har råkat i kris och relationerna fungerar inte. Det kan vara någon familjens närhet eller så. Det kanske inte alltid så enkelt att stövla in där och säga gör så här eller så här. Men börja med be. Och i detta också fråga, vem är jag i detta? Och vad kan jag göra i just den här situationen? Kan man ge ett uppmuntrande ord? Kan man avlasta familjen? Eller vad kan det vara? Det här är bara familjens exempel. Det kan vara en arbetsplats. Det kan vara enskilda människor vi möter. Det kan vara hela situationer. Men att söka Gud för just detta konkreta. Ställa sig till förfogande. Och också då göra det Gud utmanar oss till. Och jag är övertygad om att när vi gör det så kommer vi se ett resultat som inte går att förneka. Att här finns krafter som verkar. Och det kan hända att en och annan kommer att säga att det är med Belzebuls ande som vi gör det här. Men de kommer få uppleva kraften och evangeliet kommer att bli känt. Låt oss be. Jesus, du vet att vi hör rapporter ifrån olika områden och länder omkring i vår värld som upplever verklig väckelse och hur ditt evangelium får ta plats i människors liv till upprättelse. Och du ser att vi inte alltid känner oss så sturska. Att det finns stora utmaningar runt omkring oss. Men jag ber Herre att du skulle visa oss tillsammans men också var och en där vi är i vår vardag. Vad det innebär att få följa dig, få tjäna dig och få vara ett redskap i att föra ut människor i frihet. Låt oss få känna hur kraften ifrån ditt kors och din befrielse också verkar genom våra liv till människors befrielse och att ondskan får vika undan. Jag ber Herre att du fyller oss med din ande att tala om dig, men inte bara tala utan också kanalisera kraften. Kärleken, omsorgen, upprättelsen ifrån din tron. Amen.